Spår av en queer kyrka blev den här rubriken som vi fastnade för. Och hur var det, den ursprungliga rubriken var som du förstod? Hur queer är kyrkan?
Ja.
Och jag tänkte, jag är inte rätt person att besvara den här frågan om hur queer kyrkan är. Det är någon slags måttstock där. Jag tycker om själva frågan för att den är radikal och ganska utmanande. Står kyrkan verkligen upp för det som är queert? Alltså det ligger ju implicit i den frågan. Och det kommer att finnas med som en underliggande tråd kan man säga i det jag kommer tala om idag. Men jag tänkte att upplägget blir ungefär så här. Att först ska vi börja lite grann med det där med queert. Vad är det för någonting? Och så ska jag ge lite teologiska kommentarer kring det. Och sen så ska vi göra en textanalys av en viss text som jag ska titta på. Hur man kan göra befintliga texter och tolka dem med de här queera perspektiven. Och då får man ju börja i frågan om vad queer då står för, vad det är. Och jag har en bok som jag använder i en kurs som vi har på EHS som heter Queer teologi, helt enkelt, kort och gott. Och den redaktören för den boken heter Gerhard Löfgren. Och han skriver sin introduktion till den här antologin då, som har ett 20-tal artiklar. Om att just det här begreppet queer, det är lite svårt att fånga in. Men det har ju rent historiskt stått för någon, det har använts som ett skällsord. Beskrivning av någonting som inte passar in, som form av någonting främmande, bisarrt, sjukt eller abnormt. Så har liksom begreppet används kulturellt. Och så skriver han hemsen till en artikel som heter Didier Erivon. Queer is the insult thrown at gay and lesbian women, gay men and lesbian women, the sign of their social and psychological vulnerability. Alltså den sårbarheten och en oförskämdhet, eller vad ska man säga, en insult, förolämpning som man har då använt det här begreppet som. Det kommer inte jag gå in den historiska liksom delen. Det finns väldigt mycket att säga om det. Jag kommer inte prata så mycket om det idag, utan vad jag kommer göra är att du använder vi en queer förståelse av teologin, av den kristna traditionen på ett omfamnande, öppnande sätt. Hur gör vi det kreativt? Hur använder vi våra queera förmågor till att nytolka och omtolka teologin? Så min förståelse idag kommer vara en annan slags definition som handlar om gränsöverskridande och töjbarhet i förhållande till normer och dogmer och institutioner. Och med det menar jag inte att queer är någonting som vi kan göra vad som helst med bekännelsen, med texterna, med bibeltexterna eller med traditionen. Men det finns en slags resor kan man säga, att i förhållande till identitet, till historia, till språk, text, samtid, politik inte minst, så rör sig vår förståelse av hur vi identifierar teologin. Det är ju inte något statiskt som är liksom bestämt en gång år 325 liksom, och mötet i Nicea och sen är det varit fine med det liksom, utan det är ju någonting som hela tiden pågår och omformas den här teologin. Så det är så vi ska tänka på det här begreppet idag. Och jag gjorde, man talar ibland om inom de filosofiska och teologiska vetenskaperna, så talar man om hermeneutisk cirkel som betyder att tolkning är en slags process som hela tiden pågår med en mängd olika mekanismer som rör sig i den här Så det är de kritiska utgångspunkterna. Kritik är nog inte någonting som är alltid negativt. Utan kritik handlar om en inställning till någonting som handlar om att vara analytisk. Alltså inte negativ utan konstruktiv. Så kritiken är ett sätt att förhålla sig till text och tradition och erfarenheter och försöka analysera det. Och då i den här processerna som pågår så kan man börja med vad som helst i den här cirkeln här. Vi kan börja med erfarenheterna. Vi kommer ju in i ett sammanhang med våra individuella erfarenheter, med erfarenheter som vi har som kultur i samhället så att säga. Det kan vara erfarenheter av historien och de kan vara både sinnliga, historiska, sociala erfarenheter. Det är en väldigt viktig aspekt i tolkningen. Traditionerna, det är ju det som vi har då med oss. Och det har inte mycket av våra begrepp rör sig nu i har sin mylla, sina rötter i en tradition som härstammar från någonting. Om vi talar om ett konstig metafor som Kristi två naturer, så är ju det ett bildspråk som inte bara kommer till liksom hux flux, utan det är ju framsprunget så att säga i en tradition där man har uttolkat texter och erfarenheter och skapat det till det som identifieras som en kristen teologi till skydd från annan teologi. Så de traditionerna är ju, kan ju ibland framhållas som något, en auktoritet i sig själva. Att traditionen är vi ska vara lojala med vår tradition. Vi kan inte ändra på tolkning och förståelse hur som helst. Utan vi står liksom i flöde av en tradition som vi ska då förvalta. Det håller jag ju med om, så är det ju. Men samtidigt så är ju traditionen inte heller någonting stillastående. Utan vi behöver ju, liksom historien inte heller är stillastående. Utan det händer ju saker hela tiden som vi då får förhålla oss till. Och som teolog så är det ju en dödssynd, tycker jag, att inte omforma språk och sin identitet i förhållande till den samtid vi står i. Så tradition är både någonting trögrörligt och konservativt, och samtidigt är det någonting som förändras, men kanske i en slags mer trögrörlig sätt än vad erfarenheten är. Berättelserna, det kan ju vara till exempel bibeltexten, alltså den texttraditionen vi har. Det kan vara psalmerna i vår psalmbok. Det är en del av en tradering av berättelsen, den sjungna teologin som Luther talar om. Och hur vi i en slags rituell återupprepning återkommer till vissa berättelser återigen och återigen. I vårt kyrkoår som vi har, så är det, nu går vi snart in i advent, nu är det domsöndagen också. Är det nu söndagen? Det är domsöndagen. Så kommer advent, så kommer jul, och vi har det, så vi känner igen berättelserna, samma berättelser läser så om igen. Och vi går in i det här skeendet, som också själva texterna blir också sin tradering och en sinnlig erfarenhet också av texterna. Och kroppen som politisk, Aristoteles talar om människan som en homo politicus, alltså vi är med politiska varelser. Och med det menar inte att vi liksom socialdemokrater eller vi är centerpartister och så vidare, utan vi är politiska, alltså handlande kroppar som förhåller oss. Vi har liksom åsikter, vi deltar i kommunion, alltså i samhället, i det gemensamma. Och där blir kroppen politisk i och med att vi deltar. Men det är också så som Simone de Beauvoir skriver i det andra könet, så skriver hon att vi är också konstruerade som kroppar och som politiska. Vi kan bli definierade utifrån av något på grund av att vi har en viss hudfärg eller vi har ett funktionshinder eller vi ser ut så eller så, så blir man liksom kategoriserad politiskt. Och den typen av diskussioner som ni har haft rätt mycket här och ventilerat. Så kroppen som politisk är både individens förhållande till det politiska, till kommunen, men också hur kroppen blir identifierad utifrån en politisk förståelse eller kulturell förståelse av vilka eller vem jag är, vilka vi är. Så där kan jag snurra på då de här olika bitarna här som blir en slags kritiska utgångspunkter. Det är grunden för all form av kritik, men också naturligtvis då i det som vi ska titta på nu med det skede, alltså vad vi kan göra med det skede som en utmaning och som ett verktyg. Och då tänker ju jag så här att teologin har ju alltid varit skede. Det är ju inte någonting man hittade på liksom 1982, utan det har ju det är ett förhållningssätt som kyrkan alltid har haft. Och jag vill implicera judendomen där också, som ju i hög grad jobbar med tolkning av text. En rabbin som inte har 10 olika tolkningar av en text i en usel rabbin, det säger man ju som judendomen. Man måste ha ett flöde av mängder olika tolkningar av tradition och av text. Och det där är att bära en slags skerhet i förhållande till vem man är som identitet och som kyrka. Så ett exempel på det är till exempel jungfrun och gudaföderskan. Maria är ju superqueer, alltså, och otroligt radikal. I den sekulära feminismen så kommer ju kritiken att handla om att den kristna teologin förnekar kvinnligheten och den kvinnliga kroppen för att man skulle vara avsexualiserad därför att man hyllar vår jungfru. Men man kan, och det kan man berättiga kritik. Jag ska inte förneka det, men samtidigt så finns det i den här bilden av Gud som låter sig födas genom jungfrun en oerhörd radikalitet som är ju faktiskt i det sammanhang det uppstår, så är ju synen på kvinnans kropp är ju inte att det är kvinnan som befruktar, alltså som hon är som ett kärl. Jag tror Aristoteles kommenterade det där. Hon är som ett kärl som förvarar barnet inom sig, ungefär som man tänker sig en lekkruka som går omkring med lite grejer inuti liksom, och så går kvinnan med barnet inom sig, och så hon är inte mycket annat än en vandrande lekkruka. Men i den kristna teologin då, så är ju föds ett barn utan en mans medverkan. Vilket är ju en teologi som går rakt in i vår samtidsdiskussion om surrogatmödraskap, om IVF-behandlingar, om hur vi dessa mirakel av hur liv kommer till. Den bilden kan lika gärna tolkas som en extremt radikal position och en skevhet i den här paradoxen av att jungfrun föder ett barn. Gudaföderskan är ju Theotokos i den ortodoxa traditionen hyllas ju enormt. Man ser henne, det här är en ortodox ikon, man ser den ofta här avbildad som hon är sjuksköterskan sia den lilla förhållande händerna upp så att hon sia liksom om framtiden. Och har barnen som är nästan som en vuxen man, eller en ung tonåring kan man säga, som har, finns inuti hennes kropp. Liksom, så att de är ett, vilket ju också är en radikalitet och en skevhet till det att Gud, den högste skaparen, blir den minsta och behöver gå genom spermien för att bli återskapas som en människa. Hela den rörelsen är ju egentligen en fantastisk teologisk och politisk kritik så att säga av det mänskliga förnuftet. För det kan man ju inte förstå. Om man skulle försöka tolka det logiskt eller förnuftsmässigt så skulle man ju lätt bli utskrattad, och det har ju kristna teologer också blivit historiska fördöjligare för att säga att de tror på massa troll och så vidare. Men det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om paradoxerna i att vi inte kan begripa mysteriet, så att skevheten töjer det där i och utmanar liksom vår egen människans förnuft eller tilltro till sitt eget förnuft, som vi människor alltid frestas att upphöja oss själva liksom över alla andra av oss, för att vi är så förnuftiga och vi är också i pyramiden och vi är mest värdefulla av alla. Men de här typen av paradoxer visar liksom på en annan väg. Det finns en sån här parallell verklighet som pågår hela tiden som vi inte kan förstå och som man bara får tro på eller inte. Så där också den här metaforen då, Gud som vi människa ur en människa och Gud av Gud som det står i trosbekännelsen. En Gud som dör, också det tycker jag är en queer teologi som ju rymmer en paradox av att den som är skapare av allt och den yttersta existensen tömmer sig helt i döden så att säga, blir ner i tomheten. Den paradoxen där, det är spännvidden, är också en töjbarhet i det som inte kan förstås och som vi då bekänner, som vi hela liksom den kristna kyrkan och den kristna teologin vilar på, de här fundamentet av inkarnation och Gud som då. Ja.
Så då har vi de treenigheter då som på något sätt är det något för Gud och anden och...
Om jag frågade det?
Nej, men jag känner som det är att en Gud som dör, han är ju egentligen, är Jesus en Gud då?
Ja. Det
sa
man ju där 325. Ja, så i bekännelsen så säger man att Gud är Gud och ljus och ljus och sann Gud som steg ner till dödsriket och på tredje dagen uppstod. Att det finns den berättelsen i den rörelsen så att säga. Går ner i Kristus ut eller upp eller vad man ska säga, det är ju frågan om riktningen, men så tänker man att det ska vara. Hela treenighetssymbolen blir också rymmer i sig en slags rörelse av vem som är överst och underst, och att det finns en förhållande mellan tre parter är ju också en slags spridning av, även om Gud är en, så finns det tre hypostaser, alltså det finns tre föreställningar om hur Gud, eller Gud framträder i tre olika förståelser som skapar och så och andra. Och så är det samtidigt det en. Och det är ju inte en matematik som funkar riktigt förnuftmässigt så.
Man behöver inte fundera så mycket på det egentligen, om man tror det gudomliga, om man förvärder ja. Gud längre som man förstår.
Ja, precis. Och men samtidigt så kan jag tycka att det är fantastiskt att fundera över de där paradoxerna. Och jag tror att det handlar om att de utmanar oss att inte bli fundamentalister och tro på bokstaven som den står. Utan paradoxerna är ju till för att öppna upp för mysteriet. Och den mystika traditionen har ju jobbat mycket med paradoxer. Det är att man inte, man kan säga att Gud inte är, men inte vad Gud är. Så håller man på liksom med språket. Och det är därför att språket också i sig är begränsat. Det finns inga begrepp som vi kan klistra på. Det gudomliga som ska Gud underordnas de begreppen. Så fort vi säger att Gud är skapare, så måste vi genast ta tillbaka det. För att vi kan inte bara säga att Gud är skapare, för då skulle vi säga att Gud är underordnad vårt språk av hur vi beskriver hur Gud är. Men Gud är ju skapare, men samtidigt inte bara skapare. Och så där får man liksom tänja på de där begreppen. Och jag tycker de här, det sättet som den kristna teologin, också den judiska och muslimska traditionerna, hur man jobbar med texttolkningar, tycker det är så värdefullt i vår tid när vi har förlorat väldigt mycket av förståelsen av religion som kritik. Och då menar jag att hela upplysningsprojektet har ju varit ett sätt att sekularisera kyrkan från sin egen teologi. Alltså man har monterat ner genom att olika upplysningsfilosofer från typ av 1600-talet sen och framåt har liksom utmanat den kristna teologin framförallt och sagt att det här stämmer ju inte rationellt. Det finns inga evidens, det finns inga bevis på att det här har ägt rum. Jesus sa, man kan inte säga att någon går på vattnet, det där är liksom bara ett depå. Det är ju hokus pokus. Och sen har liksom kyrkan då och teologin gått i de där fällorna och försökt respondera på samma karta istället för att ta tillvara på den där mystika riktlinjer som har gått från kyrkans urtid genom medeltiden. Det finns naturligtvis än idag, men i de här mystika traditionerna så har det odlats den här queerheten. Det har inte framförallt varit kyrkoinstitutionerna som har stått för den, utan det har varit subkulturer inom kyrkan eller teologin som har just arbetat med språket och med paradoxerna och uttolkningarna och poesin inom teologin och sånt. En gud som också konsumeras, det är ju också rätt queer kan man säga. Och då tänker jag på nattvarden. Det beror på vad man har för nattvardssyn, men om man har en luthersk nattvardssyn eller en romersk katolsk nattvardssyn, så tänker man sig att brödet och vinet förvandlas. Så det är ju mer en åminnelsehögtid, men det där är ju liksom en syn på vad man har för uppfattning om sakramenten också. Men själva idén, oavsett nattvardssyn, så är det ju rätt intressant att man också använder den sinnliga kroppsligheten, Gud som inkarnerar, som förkroppsligar och äter den här kroppen. Det är också en töjbarhet i förnuftskategorin, ett mysterium. Och olika former av då mirakel och förvandlingar som man kan peka på. Så jag tycker den kristna teologin har en enorm potential att vara kritisera en modern världsuppfattning och olika vetenskapsideal och en materiell livsåskådning. Jag menar då inte med den sista punkten att teologin inte ska vara vetenskaplig, utan teologin ska ju också arbeta efter vetenskapliga liksom, principer och kan ju inte hålla sig med världsuppfattning som går helt stick i stäv med naturvetenskapen. Jag tror inte till exempel det, att det är särskilt konstruktivt att vara kreationist. Alltså att man tror att skapelsen har ägt rum exakt så som det står i skapelseberättelsen. Från dag ett och sen så 24 timmar, sen dag två, 24 timmar till och så vidare. Så att läsa det bokstavligt på det viset, det är varken mirakulöst eller särskilt liksom, klokt. Så att med kritik av modern världsuppfattning menar jag en syn på människan som ja, en helt och hållet förnuftsvarelse, att vetenskapen är den nya religionen, så säger man, talar man om vetenskapen med stor bokstav, som att vetenskapens paradigm, där det inte ryms några tankar om paradoxer eller mysterier, utan det som är inte kan förklaras, det ska heller inte räknas in i det som är förnuftigt och rationellt, så att säga. Och då tror jag man låser in sig i ett alltför snävt syn på vad förnuft är för någonting. Och i den meningen menar jag att kyrkan och teologin alltid har varit skev och har den potentialen att utmana normer och traditioner och vetenskapsideal. Vilka är det här? Vad skönt att man känner igen. Ja, men den där manifestationen var ju väldigt radikal. I Sverige så blev det ju som att nyhetsrapporteringarna om det här, jag vet inte hur det var i övriga Europa, men i Sverige i alla fall, så rapporterades den här protesten då, eller man kan säga installationen, eller vad man ska kalla det, som att det var en politisk protest mot kyrkan. Och det var det ju också. Men där slutade liksom analysen i vårt sekulära land. Utan hela den här manifestationen här hade ju djupdimensioner som är också extremt djupt teologiskt, som ju handlar om att här kommer de här fyra unga kvinnorna intar en del av kyrkorummet där kvinnor överhuvudtaget får vistas, placera sina kroppar där, spelar en musik som går helt i kontrast med den ortodoxa kyrkomusiken och den riktiga då kyrkomusiken, och intar liksom rummet fysiskt med sina kroppar och med sin handling i det de gör. Så det är ju det här handlar ju inte bara som svenska journalister såg som en politisk protest mot kyrkan, utan det här är ju en djup teologisk kommentar där de ställer sig framför i ikonostasen som är det allra heligaste och beter sig i detta kyrkogång och folk blir liksom galna och nummerna springer och försöker liksom fösa ner, man ser den här YouTube-filmen och präster kommer och alla möjliga, och de blir liksom fängslade, inspärrade och får fängsla på flera år för denna manifestation, därför att det är en sån radikalitet i det de gör som utmanar inte enbart det politiska etablissemanget utan hela lojalitet. Alltså det är ju som en som Luthers teser nästan jämförbart. Alltså hur man kan också en protest mot vad kyrkans lojalitet med den politiska makten. Det är ju också det handlar om här. Och hur viktigt det var att göra det i kyrkorummet på den platsen. Där ju symboliken blir en helt annan än man har ställt sig ute på torget. Så här, och den här typen av underground-rörelse har ju då funnits i den kristna traditionen hela tiden, och de har liksom utmanövrerats som heretiker ibland och ibland som andra konstiga rörelser som har helt marginaliserats av den etablerade makten.
Mm. Ja, får jag ställa en fråga kring föreläsning här? Jag vet inte om du har tid, men det som jag tänker på när du säger att det här är det manliga området så att säga, för att hon som sjunger där, hon sjunger ju kära jungfru Maria, befria oss ifrån Putin. Och det som jag inte får ihop med den här typen av religiositet som de har i Ryssland, det är det här totala mansdominansen samtidigt som man har en kvinnlig gudom som man ber till. För i den kyrkan tillber man ju jungfru Maria. Och det är vad hon gör. Hon tillber, hon står ju på den där manliga platsen och ber till den i deras kyrka kvinnliga gudomen. Och ändå så är det männen som man, alltså jag förstår, jag får inte riktigt ihop det där.
Nej, och jag tycker jättetack så hemskt mycket för den kommentaren, för det är ju en del av den, att de visar att de är helt medvetna om vad det de gör. Så de tar ju makt över berättelsen, över tradition, över sin egen tradition. Och så här, vi bekänner också, vi är en del av traditionen, vi föraktar inte traditionen, vi vill ta
till det goda.
Ja, vi vill ta del av tolkningsföreträdet av det här och utmana den här manliga patriarkala hierarkin som stänger oss ute från tillträdet till det gudomliga. Och så ställer de sig där och sjunger detta superradikala. Och just åberopar jungfrun som du säger så upplyft och upphöjd, blir ju också ett anspråk i luthersk anda, även om de säkert inte själva tänkte sig Luther, men vi kan ju göra det i vår tradition. Men vem ska stå mellan mig och Gud? Har inte jag rätt att stå? Gud har skapat mig också, har inte jag rätt att stå här? Så hela den här töjbarheten liksom i platsens geografi och kyrkan och i tanken vad de säger, så de töjer liksom allt då. Så att hämnden också blir från den politiska med kyrkans aktion. Det var inte så att man från kyrkans håll sa men vi kan ha lite överseende med det här, utan man stödjer ju då liksom den rättsliga processen och kring detta liksom. Men tack för kommentaren. Jag tänkte också på 1100-talet, på undergroundrörelsen, så finns det på 1100-talet en rörelse som heter Beguinenunnorna. Beguinerna som inte gick in i klosterrörelsen, utan de var frilansande lärare kan man säga, som och grundlärde folk att läsa, skriva och också då missionerade. Så det var ju en slags klosterrörelse, men inte inom slutna väggar kan man säga, utan de åkte runt till olika ställen och undervisade dem. Vissa av dem var gifta, men många levde som ogifta då, och det gjorde att de också kunde röra sig fritt. Men de blev så omåtligt populära, de här beguinerna, så att de påbörjade med förbjudet helt slut och begränsade kvinnans rörelsefrihet, för att man var rädd att förlora kontrollen över kunskapen och undervisningen. Hur skulle det se ut, så säga, om folk gick runt och undervisade bara för att få fäder sig läsa och skriva, hur skulle det bli? Då kan förlora liksom makten och kontrollen över läran eller över maktstyrningen, kontrollmekanismen. Så det finns en beguinerna som jag är särskilt förtjust i, som heter Mechthild av Magdeburg, och hon har skrivit fantastiska dikter. Och är man något lagd och tekuerad, så ska man genast rusa hem och läsa dikter av Mechthild av Magdeburg. Och hon skriver fantastiska epos då, så här, dikter till Gud och till Kristus, och hur hon går liksom väldigt erotiska berättelser om hur hon underkastar sig Gud och sen brottas med Gud, och sen i något skede då är det Gud som minsann är beroende av henne, och hon kan göra med Gud precis vad hon vill, och hon laborerar liksom med de här metaforerna för det gudomliga och sin egen identitet i förhållande till det gudomliga som verkligen håller 2018 och som känns väldigt radikalt även idag. Vad är det, 800 år senare? 900. Så att henne ska man läsa om man vill vara lite up to date med underground movements. Nej, men så här tänkte jag att jag har valt ut en text som jag tänkte nu ska vi göra en sån här queer läsning och tänkte, hur kan man göra när man då vill tolka en text på ett queer sätt, och nu jag kommer då presentera hur jag väldigt snabbt och översiktligt har gjort. Och sen kan ni göra på helt annat sätt. Men det här är liksom som jag kan hålla på och greja. Och nu är det så mycket texter som man blir alldeles matt. Men då är det nämligen så här att Jan-Olof Wallin, som var, han blev så småningom arkebiskop, men han var också en viktig person i psalmhistorien. För han sammanställde och skrev nästan drygt hälften av psalmerna i Uppland 19 års psalmbok. Och han var då biskop och sen sedermera arkebiskop. Och han har skrivit en psalm som heter Var är den vän som överallt söker. Och den är ju från 1818 som det står här. Och den kan man då tolka på ett queer sätt. Och vi ska börja med att helt enkelt läsa den här, och det är, förutom här så är det två verser till, så jag ber om ursäkt för längden, men det är inte jag som har skrivit den. Men vi ska se liksom få en uppfattning om hur ska vi göra. Vi har ju liksom då en psalmskatt som jag förstår att ni håller på och sjunger den här psalmstudieklappen hela tiden, men hur kan man liksom sätta på den skeda glasögon? Så vi tittar då. Anna-Karin, kan inte du läsa bäst om?
I mikrofonen?
Ja, gör det. Så ni kan ha någon annan röst än min.
Nu hörs det. Eller?
Ja. Ja.
Var är den vän som överallt jag söker? När dagen gryr, min längtan blott sig öker. När dagen flyr, jag än ej honom finner, fast hjärtat brinner. Jag ser hans spår var helst en kraft sig röjer. En blomma doftar och ett ax sig böjer. Ut i den suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Jag hör hans röst när sommarvinden susar, när lunden sjunger och där floden brusar. Jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala och mig hugsvala. Likväl ett töcken mig från honom stänger. Min bön, men ej min blick till honom tränger. Ack såg jag hans anlet och mig slöte in till hans sköte. Ack när så mycket skönt i varje order av skapelsen och livet sig förorder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. O ljusets, fridens, salighetens källa, när skall för mig din rena våg uppvälla? Vem förer mig till dina friska flöden, den stilla döden? Var tröst min ande, hoppas bed försaka. Dig vännen vinkar, du ska se och smaka. Hur ljuv han är och sjunka i hans armar, som sig förbarmar. Snart till den strand där böljor sig ej häva. Lik arkens trötta duva skall du sväva. T till herdens famn lik rädda lammet ila och där få vila.
Tack för det. Så står han ut om JO. Och det är en av mina personliga favoriter, tycker jag är fantastiskt. Och jag ska se då vad man kan göra med den här. På vilka sätt är Berlins psalm skev? När vi